Värvet görs i samarbete med Acast.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den här smarta kortversionen av Värvet. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning.
Jag kan stå ut med att folk är dumma, jag kan stå ut med att folk är arga, men jag kan inte stå ut med att folk försöker manipulera mina känslor.
Det fanns liksom aldrig någon tvekan om vad hon skulle göra med livet. Hon fick bildligt talat teatern med bröstmjölken. Och redan som barn agerade Julia Duvenius. Och när hon inte skådespelade eller gick i skolan, ja då rev hon biljetter på teatern. Det stora genombrottet kom medan hon gick scenskolan i hemstaden Göteborg med dundersuccén Glappet 1997. TV-serien som Ingmar Bergman såg och han plockade henne till Sarah Band, vilket för övrigt skulle bli hans sista film. Den kom ut 2003. Och de senaste dryga 20 åren har Julia Duvenius jobbat i princip nonstop och varvat film och tv-jobb med roller på de bästa teaterscenerna. Framförallt Dramaten. Fram tills i våras då hon tog avstånd från teatern i fråga. Orsaken var styrelsen och dåvarande teaterchefen Erik Stubös agerande eller brist på detsamma kring hashtag tystnadtagning, MeToo och dokumentären om Josefin Nilsson. Och det här skeendet, liksom hennes kommande projekt Heder och mycket mer, avhandlar vi givetvis djupare i Värvet avsnitt 365. Producerat av Klara Åström och Månsson, utgivet av Acast och lett av mig, Kristoffer Triumf. Här är Julia Duvenius, håll till godo.
Bra, härligt. Det är roligt att vara här.
Ja, fint. Har du lyssnat på Värvet någon gång?
Ja, det har jag.
Kul.
Ja, jätteroligt.
Jag har lyssnat på din podcast också.
Har du? Mm.
Vad hände med den?
Nej, men alltså, det som hände med den var att jag och Anja var så här, vi måste göra en värdig avslutning. För det, vi var så dåliga på att söka pengar, så vi gjorde detta för att lära oss och ha en egen plattform och lära oss om dramaturgi och sådana saker. Det var ju skitkul, vi hade ju sån fin kommunikation med våra lyssnare. Men sen så, det här sista avsnittet, det blev liksom aldrig av. Och nu har vi slutat till och med säga det till varandra, att vi måste avsluta det här på ett värdigt sätt. Så vad hände med den? Ja.
Där drar han ut i sanden.
Ja.
I den berömda sanden.
Ja. och tråkigt, men också skönt. Du vet hur mycket, eller det är ju väldigt, väldigt mycket jobb.
Mm. Ja, det är det ju. Mm. Men, och, sen, och för mig är det ju mitt jobb.
Ja.
Men det var ju inte riktigt för er. Ni hade ju 6000 andra grejer.
Ja.
Men jag tänker att kan inte bara skita i att spela in någon mer podd, men ha en fest?
Men vilken bra idé.
Ja.
Fest. Fast nu kommer vi till nästa problem då. Det är att både jag och Anja, vi är skitdåliga organisatörer på det sättet.
Okay.
Vi skulle säga att det var en jättebra idé.
Ja.
Och så skulle jag veta att Anja kommer aldrig göra det här. Och skulle tänka, ska jag dra ihop en fest då?
Mm.
Och vem ska betala den? Ja, du fattar.
Jag gör det för 4000 svart.
Nej. Okej, taget.
Nej,
vi kör.
Jag kommer inte göra det. Men du, det har ju varit mycket skriverier om dig på sistone.
Ska vi
börja i den änden så vi har det avklarat, eller vill du att...
Nej, men vi börjar i den änden.
Röda pillret.
Ja, vi tar röda.
Hur har resan varit?
Den har ju varit väldigt, väldigt lång. Den startar ju inte för mig här alls.
Nej.
Utan för mig startade den kanske för 10 år sedan. När jag började ifrågasätta mitt sätt att leva genom teatern och vad vi berättade. Och att jag kände så här, jag tyckte det var svårt med mitt yrke. Vad är det jag gestaltar? Och sen så började jag titta på vad det var. Och jag hade väldigt, väldigt mycket reaktiva roller ett tag. De här klassiska kvinnorollerna som egentligen enligt den tidens samhälle inte har något säg, men som uthärdar och hittar egna vägar. Och till slut kände jag så här, men jag kan inte riktigt relatera. Det går inte. Mm. Plus att jag, det kanske ligger hos mig, det kanske ligger hos regin, det kanske ligger i pjäserna, jag vet inte. Men jag upplevde också att väldigt mycket handlade om utseende. Och det här ljuset är så fint när du står där. Alltså jag fick så här, så när man ser sig själv utifrån och bara, nu ska jag stå här och vara vacker och skaka. Och det känns töntigt. Jag kände så här, jag har ett töntigt jobb. Där började min resa. Med att ifrågasätta hur vi gestaltar kvinnor och män ur ett genusperspektiv väldigt, väldigt hårt. Och den diskussionen hade jag med tidigare teaterchefer, både Marie-Louise Ekman och Staffan Valdemar Holm framförallt. Och det är klart att det finns undantag, pjäser som jag älskar att göra, som har varit fantastiska. Men det kanske var 1 av 7. Och att gå bort från sin familj och tjäna så pass lite pengar och delad arbetsdag. Till slut kändes, mitt liv kändes fattigt. Mm. Jättefattigt. Och då var det så här, är det mig det är fel på? Eller är det strukturen? Är det innehållet? Vad är problemet? Plus att vissa kombinationer, vissa situationer med vissa kollegor vill jag inte hamna. Jag vill inte, det här känns som en stökig ensemble. Eller här kommer jag vara tvungen att förhålla mig till någon eller sådär. Och så började jag plötsligt se att det här tar ju sjukt mycket energi. Vill jag detta? Och då började jag försöka skapa en egen plattform. Och det var i den vevan också, lite senare i och för sig, som jag träffade Anja Lundqvist i Fältöversten. Och vi var på en spot båda två. Från att ha konkurrerat om roller och liksom aldrig kommunicerat på riktigt, så öppnade vi upp där i Fältan under något fönster och sa, fan, jag är så jävla trött på teater. Jag förstår inte att kunna leva det här livet. Och jag bara, inte jag heller. Och så började vi prata om det här genus och arbetssituationen och arbetsförhållandena. Och så sa hon, men vad längtar du efter då? Men jag längtar efter, jag skulle vilja filma mer, jag tycker det är så sjukt roligt. Och jag skulle så oerhört gärna vilja få lite sol, lite värme och få vara med familjen liksom. Och så 1,5 månader senare så satt vi båda i Grekland, gjorde Sune i Grekland och hade fått varsin stor roll där och hade med oss våra familjer. Mm. Så det var en superaffirmation.
Mm.
Och där föddes podden. Och där började jag också, eller några år tidigare, ringde jag Storytel innan de var stora alls. Och så pratade vi om ett samarbete. Och så kom jag på det här med Sagan om isfolket 47 ljudböcker. Så tänkte jag, det är en plattform, en ekonomisk plattform, om jag inte vill vara på teatern, där jag inte behöver bli vald.
Just det. Mm.
Så där började liksom min självständighet på något sätt.
Mm.
Och sen har jag jobbat med jämställdhetsfrågor på teatern väldigt länge. Vi fick igenom till exempel att när man tittar på arbetssituationen så blev det en ganska märklig grej att vi har delad arbetsdag. Och framförallt så såg man då att det var kvinnor som tyckte det var tuffast att gå ifrån familjen. För även hur jämställda vi än är i Sverige så tar kvinnor mer ansvar i hemmet ofta.
Vad betyder delad arbetsdag?
Delad arbetsdag innebär att man repeterar, eller att man jobbar dag typ 10 till 3. Och sen så börjar man jobba igen kanske vid 6 till 10.
Mm. För då är det föreställningar.
Ja, eller så repeterar man då både dag och kväll. Och då sa vi, kan vi inte pröva att ta bort kvällsrepetition, förutom precis innan premiär om man verkligen behöver och sådär. Och då gick Marie-Louise och hennes ledningsgrupp med på det, att försöka ta bort det. Vilket var helt fantastiskt. Vart skulle jag komma med det här? Vart var jag på väg?
Ja, att du har jobbat med jämställdhet.
Jo, jo. Och så sådana frågor som kunde underlätta och göra vår arbetssituation lättare fick vi plötsligt igenom. Och när då Eirik kom så var det första som hände var att han tog bort det här och sa att nu får man repa hur man vill. Och under hans ledning så konstaterade både han och jag väldigt tidigt att vi har väldigt olika syn på teater. Vilket jag tyckte var lite spännande. Vad roligt. Då kan man ju jobba från två ändar och så ja, ett mångfacetterat spektrum av repertoar och önskningar och viljor. Och, men jämställdhetsarbetet under hans era, jag kände att det kommer nog bli lite tungt. Så jag hoppade av det rätt mycket. Och sen var jag tjänstledig för jag skulle filma och sådär. Och sen när Tystnad tagning kom, när det smällde av, så var vi en ganska stor grupp som jobbade extremt intensivt med det. Och samlade in vittnesmål och läste varandras texter och plötsligt slutade normalisera saker som jag fortfarande då tänkte, men det här var väl ingenting. Det här var väl ingenting alls. Mm. Och så har man en yngre kollega säga, men då var jag tvungen att lyssna på honom en timme innan vi kunde repetera. Han kommenterade hur söt jag var och ville och bestämde vad jag skulle stå på scen. Då vaknade någon form av raseri i mig. För det är också min historia och så många andras historia. Och när vi hade den här kvällen på Södra Teatern och hade de här vittnesmålen i tidningen, så det var stort på så många sätt. Det var som en rening och en sorg och ett medvetandegörande, ett kollektivt medvetandegörande som tyvärr då bara inkluderade kvinnor. Jag önskar idag att även män får ta del av det här sårbarheten och utsattheten, för jag tror att det är väldigt många män som känner igen sig det också. Mm. Även om det kanske inte är sexuellt på samma sätt ofta.
Men kändes det som att det hände någonting på Dramaten? För jag har ju träffat flera av dina kollegor sen det uppropet liksom.
Mm.
Och det känns som att det har funnits kanske en diskussion, men att det har gått trögt, eller?
Det har gått extremt trögt. Det som hände mig då var ju att det var en person som kände igen sig i ett vittnesmål som han trodde att jag hade skrivit. Och började leta efter mig, som gjorde mig skiträdd. Så att mitt tystnadtagning år började med brutal rädsla. Vilket jag hade glömt av. Det var en kollega som satt bredvid mig när jag fick det där smset som sa, men herregud, du blev helt vit, du var så rädd. Mm. Och jag bad om hjälp, jag har liksom allting dokumenterat. För nu såg jag att Eirik igår pratade om att det var min upplevelse. Det var inte en upplevelse, det var så det var.
Okay. Mm.
Och jag larmade på en gång och skrev mejl till HR-avdelningen, till teaterchefen, till alla som var viktiga liksom. Vi skapade en trygghet runt mig då. Jag hade bara några föreställningar kvar att spela, sen så skulle jag vara tjänstledig. Men då ville jag gå in på halvtid eller någon form av tjänst för att fortsätta jobba med jämställdhet, för att här fanns det för första gången någonsin, inte bara subventionerat utan som en kravbild från kulturministern, att ni måste ta tag i en situation. Och jag tänkte, jag måste orka ett varv till. Jag måste fasigen orka det. Och vi hade fått en ny jättebra HR-chef, Sara Lerdell, som sa, jag kommer avsätta pengar till det här. Det får kosta vad fan det vill. Vi kör. Och vi bildade en grupp som var extremt kompetent. För jag menar, ensemblen är bara en tredjedel av Dramatens personal. Vi är inte alls många. Så det här var från olika avdelningar. Där vi pratade om rekryteringar och på ett ganska handgripligt och formellt sätt. Det här och det här kan göras för att säkerställa tryggheten i rekryteringsprocesser. Och vi jobbade och jag var på olika jämställdhetskonvent och utbildningar för att kunna ta mer ansvar. Det var bara det att vi hade möten och sen fick vi inget gensvar. Det var en person som skulle säga, bra, vi gör så, eller nej, vi gör inte så. Och återigen, det här har liksom varit en tematik i hans ledarskap, att han svarar inte an. Han säger, han ger inte ja eller nej, utan man har en jättetrevlig stund. Man pratar kultur eller teater och man kan känna sig jättesedd. Mm. Men det händer ingenting.
Mm. Och det här är Stuve alltså?
Mm. Och eftersom jag gjorde detta parallellt med att jag var tjänst och hade andra jobb, så kände jag att jag kan inte. Jag gav det en månad, jag gav det 2 månader, vi var på möten, sen började mötena bli inställda. Så efter 4-5 månader kände jag, nej men det här är ju helt bizarrt. Men jag orkade inte göra jättemycket motstånd, utan jag sa bara, ja, I'm out of here. Mm. Och samtidigt så pratade jag med personalavdelningen, personalhandläggare, med vår sjuksyster och sa, hur gör vi för att säkra upp liksom? Och det är ju alla de här människorna som har haft det ansvaret. 2 sjuksystrar, x antal personalchefer, HR-chefer, x antal handläggare, har alla slutat under Eiriks tid. Mm. Och jag vet ju inte, de har ju inte sagt till mig vad det beror på. Men ur mitt perspektiv, ur den resan jag har gjort, så för mig är det solklart. De har inte fått gehör, det har inte funnits något intresse, eller kanske rent utav motarbete, det vet inte jag. Mm. Och då när Josefin Nilsson, allting började egentligen för mig, men jag började se dokumentärer om R. Kelly, om liksom så starka krafter och manipulationer, och det är klart att det är ju extremt starka personligheter, och det är inte alls min historia, men det finns mekanismer som påminner väldigt, väldigt starkt om det. Och sen så såg jag Leaving Neverland och de vittnesmålen som var där, och när jag sen såg Josefin Nilsson-dokumentären och hela Sverige protesterar över hanteringen av henne och hennes ensamhet, det som inte kanske hade varit möjligt idag, vårt sätt att alltid säga om offer, det finns 2 sidor av myntet. Nej, det gör faktiskt inte alltid det. Ibland finns det bara 1 sida av myntet. Jag kan vara ett arsle, men du får fortfarande inte slå mig. Punkt. Jag kan vara dum i huvudet, men du får inte hota mig. Det är olagligt. Där finns det bara 1 sida av myntet. Och då sitter jag med i artistklubbstyrelsen på teatern, som har möten, och vi blir uppkallade till våran producentchef. Hon frågade så här, hur är stämningen efter Josefin Nilsson-dokumentären, och det var ljusmanifestationer utanför elverket och folk var väldigt upprörda. Och då sa jag väldigt ärligt att jag är oerhört provocerad av att inget av det här som har kommit upp här är nytt för teatern. Ingenting, och det vet jag. Jag har sett de dokumenten som finns liksom. Så kom inte att låtsas bara att ni inte visste någonting. Och sen så frågar jag, vad är våran teaterchef? Dokumentaren kom på fredagen, tror jag, var mötet på tisdagen, måndagen eller tisdagen. Då var han i Budapest. Och jag menar, när det blir ett sånt riksskri, en ensemble som står och kanske inte mår så bra, det är inte så kul att ha manifestationer utanför en föreställning när man ska spela. Då har han åkt iväg. Och då gick topplocket på mig. Då kände jag, vad i helvete är det här för chef som inte ens nu kan stå upp för sin ensemble, säga att jag har begått inte ett fel, som han sa, jag begick ett misstag, vad är hans ursäkt om det här specifika fallet. Och jag pratar egentligen inte ens om person här, jag pratar om struktur, jag pratar om hur man beter sig i krissituationer. Och han var i Budapest och vi sitter här och ska lösa någon form av situation. Hur rimligt är det? Och då sa jag, det finns bara ett sätt för honom att ta sig ur det här helskinnad. Jag citerar mig själv. Mm. Och det är att säga så här, förlåt för att jag inte har lyssnat på er. Förlåt för att jag har ignorerat era varningsrop, och det handlar inte bara om den personen. Förlåt för att jag har utsatt er för fara på arbetsplatsen. Då kommer jag respektera honom. Och sen hade vi ett stort möte. Då skrev jag det här inlägget, för då sa jag också det. Ge mig bara ett argument till att jag ska skydda den här teatern en dag till. Jag har gått alla vägar man kan i många års tid för att få hjälp, för att få gehör, för att vilja förbättra. Nu står det mig upp i halsen, jag har fått så jävla nog. Ja, och då får man ju mycket höra, men Julia. Och sen så ringde chefsproducenten mig på kvällen och säger så här, Erik vill prata med dig. Så jaha, varför då? Jag har försökt få ett svar av honom i 2 års tid, eller 1,5. Varför vill han prata med mig nu? Vill ni alliera er med mig nu för att jag är obekväm och för att jag är jävligt arg? Nej. Jag sa till honom att du ville träffa honom. Och då förstår jag att han har inte ens förstått att han behöver ringa mig ens nu. Oh, utan hon har förstått det. Och sen hade vi ett möte, ett ensemblemöte, där Erik berättade då att han hade tagit ett felbeslut. Men då var jag så arg. Så berättade jag det jag precis sa. Och så sa han, men Julia, vi ska ha ett eget möte, du och jag. Vet du vad, det är 1,5 år för sent, det är färdigt. För han kunde inte hantera situationen ens då och säga, Hur mår ni? Hur är det? Shit, jag har inte sett eller jag har inte förstått. Inte ens då. Och då la jag ut något mer och pressen ringde och jag tänkte att jag måste skydda mig själv här, för jag är så fruktansvärt arg. Jag är så jävla förbannad, också retroaktivt på strukturen som har fått fortgå i alla dessa år. Vårt innehåll som ofta manifesterat gamla könsroller. Jag är så arg. Så då bestämde jag mig för det här med DN och resten har varit väldigt offentligt. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hur många teaterchefer har du haft? Du har ju varit där i fan 20 år.
Jag vet. Det är helt galet. Jag har haft Ingrid Ahlberg, Staffan Waldemar Holm, Marie-Louise och Erik.
Okej. Okay. Mm. Har du liksom, för då är det ju ändå 50-50 rent könsfördelningsmässigt. Har det varit bättre när kvinnor har stått vid rodret?
Nej, inte i det perspektivet. Jag menar, det här är inte en kvinnomansfråga tycker jag. Det är en syn på hur man leder och styr ett företag, hur man tar tag i konflikter. Mm. Och däremot kan jag tycka att Staffan kunde man ju prata med och trycka på och säga, men vi måste göra så här. Ja, men gör det då. Även ifall han inte brann för det själv. Marie-Louise var väldigt empatisk, väldigt förstående. Och jag var känslig mycket under hennes mandatperiod också på grund av vad jag ville gestalta, vad jag längtade efter att berätta. Jag älskar ju mitt jobb. Mm. Men då sa hon, men jag fattar. Var ledig, kom tillbaka när du vill. Tror du att det här passar dig? En kommunikation kring att hon förstod vad jag längtade efter, vad jag sökte och vad jag behövde för att bibehålla min lust. Mm. Och i Eriks fall så fanns inte den dialogen, för jag förstod inte. Han tyckte att han gav mig jättefina roller, det vet jag. Och när jag sa att fast jag tycker inte det är fint. Och när man har liksom återigen en ensembelträff, eller man sitter och pratar om pjäsen man ska göra och bjuder in Horace Engdahl som ska berätta hur samhället såg ut. Man får ju till slut räcka upp handen och bara, men vi är kvinnor i den här pjäsen, vad var våran roll? De var starka. Jaha, för att de stod ut. Ja. Då orkar inte jag. Mm. Då lackar jag ur. Jag vill vara med och berätta. Jag vill inte stå och reagera.
Nej, jag förstår det. Men, och nu är ju Stube borta då. Är allt frid och fröjd nu? Du har kanske inte varit tillbaka?
Jag är ju känsledig då. Ja. Jag har försökt gå på möten så mycket jag kan. Men nej, det är det ju inte. För mig handlar det här om att det här är ju inte en person. Det tycker jag är skit. Jag tycker det är taskigt mot honom. Mm. Att de har låtit honom stå ensam med det hundhuvudet.
Mm. Det här är och de i det här fallet är liksom
styrelsen. Och även ledningsgruppen som har då backat upp det här icke-beteendet. Eller försökt skarva emellan eller få det normaliseras. Det är nästan det farligaste tycker jag. Det blir en väldigt medberoende struktur. Som jag sa, jag kan stå ut med att folk är dumma. Jag kan stå ut med att folk är arga. Men jag kan inte stå ut med att folk försöker manipulera mina känslor. Och säga att men så farligt är det inte. Eller nu gör vi så här. Och låtsas som att det som man säger inte har sagts. När man plötsligt känner att har ni inte hört på mig? Mm. När jag känner att jag börjar bli galen och tvivla på mitt system. Det är inte okej. Och där har ju både styrelsen genom sitt icke-agerande och ledningsgruppen genom sitt normaliserande varit högst delaktiga. Och sen så kan Erik liksom ha varit den ytterst bestämmande, men det är ju inte bara hans fel.
Nej, men det förstår jag. Nu är ju Maria Gropprussell en vecka in i sitt jobb typ.
Så det kanske fick en start.
Ja, nej, men det kanske är lite svårt för henne. Men tror du att det kommer att ordna upp sig för Dramaten?
Ja, det tror jag. Jag tror det. Men stark ledning och fokus på både repertoar och tryggheten på teatern, så tror jag det. Det kommer ju ta tid, det kommer ju inte ske liksom. Nej, men nästa vecka är det klart. Det kommer ju vara bumpy road på vägen, men varje puckel som vi kommer över tillsammans kommer leda till något jättebra tror jag. Mm. Om vi bara har i sikte att det är det vi vill göra och inte släta över mer. Sen så är det ju så att många har ju tyckt jättemycket om Erik i ensemblen, eller några. Han har också tagit dit många som han har velat jobba med. Som genomgår en sorgeprocess nu, I guess. Och det måste man också ta hänsyn till. Vissa är jätteledsna för det här.
Mm. Alltså, om du hade fått välja själv, hade du väl, alltså, hade du fortsatt vara på Dramaten? Räcker det för dig, liksom? Så att säga. Jag förstår att ekonomiskt hade det blivit tufft, kanske, men...
Nej, det räcker inte för mig. Det blir också en hypotetisk fråga, eftersom den arbetsplatsen aldrig har varit den arbetsplatsen som jag tror att den skulle kunna bli om vi jobbar. Men nej, jag gillar olika uttrycksformer. Jag älskar film, jag älskar tv, jag älskar det talade ordet, jag älskar poddar, musik, böcker. Nej, det räcker inte för mig.
Jag tänker att jag ska sno ett grepp av min kollega Katarina Haar.
Mm.
Vad tänker du när jag säger självförtroende?
Ja, första som kommer. Ljus. Styrka.
Okej. Okay. Hur har du det med din barometer?
Den går upp och ner. Jag såg en sån jäkla bra bild på en utbildningsdag vi hade. Om en rockring, om man har liksom om jag står i centrum och så har jag en rockring runt mig. Och den här rockringen är liksom, här går min gräns, kom inte innanför. Och den kan vara olika stor eller liten. Men den kan också vara skev, som att den är jättebra här och mindre bra på andra sidan, som man har rockat ut rockringen i sidan. Så kan jag tycka att mitt självförtroende ser ut. Jag kan ha jättebra självförtroende i att jag litar på mitt system. Jag litar på att om jag tycker att någonting är bra, så är det någonting som vi kommer kunna driva. Och jag litar också på att om någonting känns fel, så är det fel.
Mm.
Och här kan det vara olika dagar. Vissa dagar kan jag vara helt jag kan göra allt. Andra dagar bara, nej men gud, det här fixar jag ju inte överhuvudtaget. Alltså, det är också kreativa processer, ser det ut så. Vissa dagar går det så jävla bra, man kommer på massa grejer, och nästa dag så är det bara...
Men det känns som att när jag läser på om dig, så känns det som att det är en grej som du inte alltid har haft, eller som du får, alltså, vem fan är klar med sitt självförtroende kanske, men det känns som att du har haft lite problem med det där.
Ja, men det har jag nog. Det har jag nog.
Varför det? Du är ju Julia fucking Duvenius.
Men alltså, det här är ju också, det är det här med grit, va? Hur tar man sig igenom en svårighet och kommer ut på andra sidan och stärker sig av den? Jag tror att jag varit extremt dålig på det när jag var ung. Men när jag hade gjort glappet och kom in på scenskolan, då tänkte jag, vad är problemet? Man gör en föreställning så blir det en succé. Man gör en film och så blir det skitbra. Det var ju lite min erfarenhet då. Man söker scenskolan, man kommer in.
Mm.
Lite så. Och sen så började då anpassningen till samhället, till ensemblen, till... Och så plötsligt fattade jag, hur mycket jag än försöker göra mitt bästa, så kanske det inte räcker. Och det var en sån där groteskt uppvaknande på ett sätt.
Alltså, fanns det en enskild, liksom, ett enskilt projekt när du kände det?
Ja, en brutal smäll var när vi gjorde en Shakespeare-pjäs på Dramatens stora scen. Och jag hade haft det ganska tufft under den repetitionen, framförallt med en medspelare som hade varit riktigt grisig. Och jag kände att jag gjorde saker som regissören ville, fast egentligen kände, det här är inte helt bra. Det här är inte min väg att gå. Men så tänkte jag, men vi kör på, för det brukar ju bli bra. Och så kommer recensionerna, och jag får en sån sågning, va, av Leif Zern.
Ja. Mm. Och det är viktigt.
Det var jätteviktigt för mig då. Mm. DN, början av 2000-talet, alltså det var viktigt. Ja.
Vad skrev han?
Jag kommer inte ihåg, han skrev
typ... Det gör det ju.
Nej. Alltså, kontentan var, Julia Duvenius står och skriker längst fram på scenen tillsammans med de andra. Hon tar lid för den skrikande teatern. Någonting liksom, att jag stod och skrek och inte menade ett ord av vad jag sa. Ja.
Och det var spot on, eller?
Men det var nog det.
Mm.
Han kanske faktiskt hade skiträtt. Men det var inget kul att läsa det och ställa sig på den här stora scenen dagen efter med medspelare som man inte alltid litade på. Det var ju helt förfärligt faktiskt.
Mm,
och där någonstans, den klarade jag inte av. Och jag klarade inte av att säga hur ledsen jag hade blivit för det.
Mm.
Och då blir man så här hård och ännu mer spänd. Man blir bara sämre då.
Hade det blivit scenen om din mamma inte hade varit den hon är?
Det är ju så svårt, eftersom jag är uppvuxen med henne. Bara från början. Nej, jag fick ju privilegiet att få väldigt, väldigt mycket kultur. Få se teater, var jättemycket musik hemma. Konserter. Det var ett levande kulturliv. Vi var på mycket museer och sånt där. Och det är klart att hon lotsade ju in mig i det. Så nej, fast jag vet inte.
Nej.
Jag älskar ju gestaltning, jag älskar ju kultur.
jag tror vi har det gemensamt att våra föräldrar aldrig någonsin har levt ihop när vi har levt.
Nej.
Typ.
Nej.
Eller?
Nej, nej, nej,
nej. Vem är din pappa?
Han heter Lasse och han är lärare.
Okay.
Bor i Göteborg. Snäll men en fri själ. Han har nog aldrig...
Snäll men en fri själ.
Nej, snäll och en fri själ, menar jag. Det jag menade med männet var väl att han har varit... Han vill vara själv och välja själv.
Okej, okay. Så det här med att bli pappa till dig var inte...
Nej, han tog väl inte jättemycket papparoll, gjorde han inte.
All right.
Sen så älskar jag honom.
Fint. Mm. Men jag tänker, när jag läser ditt Instagram, att det är så här, när du skriver om din man, så är det ofta just i egenskap av pappa till era barn som du omnämner honom.
Vad intressant.
Och då tänker jag, som den freudian jag är, att här har vi kanske någonting som är viktigt för dig. Att ge dina barn en pappa som alltid är där.
Men det är magiskt.
Det är väl inte riktigt du som ger den, men det
är intressant, för jag har inte själv tänkt på det. Och så här, jag skriver ju inte så här, åh, min älskling, jag älskar dig mest i hela världen, för jag tycker det kan bli lite smetigt. Men däremot så kan jag sitta, eller framförallt när Tilde var yngre, när jag såg Stoff och Tilde gå hand i hand och skoja med varandra och tjafsa, att jag bara, gud vilken vacker bild. Jag kunde bli helt så här, hon får vara prinsessan i hans liv varje dag, även hon är skitjobbig.
Och du fick inte riktigt vara det i, när du
det
var...
kanske jag var, men inte på ett så nära håll.
Jag hade egentligen ingen följdfråga på det.
Nej. Sen fick jag en styrpappa när jag var typ 10. Som var fantastisk.
Som fortfarande är med i bilden?
Ja, han gick bort förra året.
Ah, okay.
Men han har varit väldigt mycket pappa. Och det fick han känna på att han inte skulle vara. Så det har ju varit en intressant, du vet, styrförälder som försöker ta ansvar. Mm. Fy fan vad han fick stå ut.
Ska vi dyka ner lite grann i Heder, som väl är det som är närmast... Hur kom den till?
Det var så här att... återigen min och Anjas podcast... Det är så roligt. Det var Sofia Elin som sa, men häng med Anja i Grekland. Jag tror ni skulle gilla varandra. Och så började jag, och både jag och Sofia och jag och Anja prata om olika projekt och vad man ville berätta och vad som kändes relevant. Och vi hade väldigt samma ingång på det. Och sen hade vi massa projekt. Vi började skriva på en grej som vi sen skulle gå och pitcha. Så visade sig att SVT hade en identisk... Ja, det som ofta är. Man kom inte på en idé själv. Och så kom Sofia på. Hon bara, jag har en idé. 4 målsägande beträden. Vad är heder? Finns det arvsynd? Alltså ganska stora frågor. I ett treatment på 1 eller 2 sidor tror jag det var. Och då så sa hon, men Alexandra, och jag och Alexandra rappar bort till bästa vänner. Jag bara, ja, vad roligt. Och så började vi prata och så fick vi på Birgitta som producent. Och så gick det jävligt fort allting. Och vi började dra ut liksom storylines och bygga karaktärer. Och sen fick vi författare på som tog över arbetet då.
Okay.
Mm. Gjorde avsnitt av det och rättade ut storylinen.
Har det varit roligt?
Jätteroligt. Och jag har alltid varit så här ointresserad av att vidareutbilda mig. Men det är lite det jag gör nu. Och det är jättekul. Och jättespännande. Nej, men att vara med i klipprummet, att vara med... musikläggning, att läsa manus i olika stadier, att förstå vad är viktigt att gå in i nu, vad behöver jag kritisera, vad ska jag säga, hur det går på det spår. Alltså att ta ansvar för hela processen ur ett producentperspektiv.
Ja, du är producent för det?
Ja.
Ja, okej. Okay.
Exekutiv, ja. Ah, wow. Ja, det är väl för det.
Ja, coolt. Mm. Vem är din karaktär då?
Hon heter Elin. Hon är... nykter alkoholist. Hon har en dotter som heter Ada, gift med David. Och jobbar på Heder, alla är jurister. Men hon har också utbildat sig till dataingenjör. Hon är jättebra på data. För att kunna få research och sånt. Så det är hennes spetskompetens kan man säga. Mm. Men hon har liksom lite så här usel impulskontroll ibland.
Okej.
Okay. Mm. De måste ju hålla sig enligt lagens alla ramar och förstå och acceptera processer som egentligen är oacceptabla. Så de är ganska svart humor, de här tjejerna. Ibland så får hon feeling och vara lite civil olydnad.
Men det är inte Det är inte en komedi.
Nej, nej, det är en thriller.
Ja, ja, ja. Mm. Ja. Ja, fan vad spännande. Ja,
men den, vårat intresse, eller vår ambition har också varit att jag tror inte på helt hårdkokt så man inte får skratta. Vi måste få in ljusglimtar, det tycker jag. I mitt liv när det varit som svartast eller mest komplicerat. Jag har skrattat skitmycket, för det finns ju hur mycket roligt som helst i det där mörkaste.
Mm. Och det här med heder, den konstellationen så att säga, ni ska göra fler grejer.
Ja, lite olika konstellationer. Okay. För nu blir det så att Eva Röse gör Sofias, det som Sofia var tänkt att göra från början. För det blev skjutet på, det hände en massa så här teknikaliteter runt om. Mm. Så att jag och Sofia håller på med ett annat projekt, och Anja och en kvinna som heter Åsa Kalmer. Och sen ett annat projekt med Anita Schulman. Det är ju liksom olika konstellationer, men heder två.
Ja.
Alltså att vara med och skapa. Fattar du magin, va?
Ja, det låter skit så härligt. Vad roligt. Grattis.
Mm, tack.
Du, vill du rekommendera något?
Ja, jag läste in Mariette Lindsteins andra bok i en trilogi som heter Sprickor i jorden. Om man gillar romance och deckare. Vill jag rekommendera?
Ja. Började lyssna på den första igår.
Aha. Vit krypta.
För att jag skulle lyssna på dig.
Nej, men.
Det var ljuvligt.
Mm. Vad glad jag blir.
Fortsätt. Ja. Hade du någon mer rekommendation?
Så som i himlen är sett flera gånger som min man spelar i.
Just det.
Det låter ju lite töntigt att rekommendera hans grej, men den är ju väldigt, väldigt bra.
Ja.
Väldigt bra.
Gå på Oscarsteatern.
Ja, precis. Såklart Heder kommer vi rekommendera. Just men det är augusti.
Vem ska jag intervjua i Värvet?
Sofia Elin.
Trevligt, det skulle jag gärna göra.
Mm.
Skicka hit den här bara.
Mm.
Stort tack för att du ville bli värvad.
Tack för att jag fick bli värvad, vilken ära.
Ja, Julia Duvenius, kära ni. På Instagram finns hon med uppvärvning och allt. Snabbla av Värvet. Där hittar du givetvis också vidare till hennes egen kanal på mediet i fråga. Ja, det här var vad det blev, avsnitt 365. Något slags jubileum ändå. Det innebär ju att nytillkomna lyssnare kan bränna av ett nytt ordinarie avsnitt om dagen i ett helt år. Hurra! Jag hoppas du berättar för någon kompis att det här finns och att hen borde lyssna på det. Hur som helst, redan nästa vecka kommer ett nytt avsnitt, då med superaktuella Dragomir Mrsic som är tillbaka med en ny säsong av tv-serien Alex. Missa inte den intervjun nu. Tack för idag. Slut för idag. Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.